Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Nils Ringborg, välkommen till Vidar möter.
Ja, men tack så hemskt mycket. Roligt att vara här.
Och den här podden, den kommer, så är min tanke i varje fall, vi får väl se. Men att den kommer att handla mycket om skogar och om energi.
Det är spännande. Det är ju sånt som jag ägnat en hel del tid åt.
Och du har precis checkat ut också. Det är alldeles i dagarna kan man säga checkat ut från en lång yrkesgärning på Holmen.
Ja, det var ett roligt år. Jag var 25 år där med ett uppehåll på 10 år. Och sen har jag varit vd på Sörmlands Grafiska och Forbo Parkett i Västergötland. Och så blev jag vd så småningom och satt i koncernledningen i 8 år. Sista åren som konsult 2 år. Men nu är jag helt borta. Nycklarna inne, datorn inne.
Ja. Så du är din egen nu?
Jag är min egen. Jag är styrelsearbetare i en hel del bolag. Startup i Linköping med Arbo Air. En del andra bolag och så sköter jag min jord- och skogsbruksfastighet.
Hur mår den svenska skogen?
Jag tror att den mår väldigt bra. Och det är ju en stor angelägenhet, en stor inkomstkälla för både privata markägare och skogsbolagen som förädlar råvaran. Så att 25% av svenska skogen levererar inte virke in till industrin, så att biologisk mångfald och att vi tar hand och förstärker naturvärden är på agendan hos alla, även om det kanske inte framgår i debatten. Så är min bild.
Ja, för det framstår ju som det finns två väldigt olika bilder av den svenska skogen.
Ja, absolut. Och debatten har ju blivit väldigt polariserad och många initiativ från EU har kommit. Vi pratar om kolsänkor och bindning av kol på olika sätt. Och det är komplicerat för vanliga människor att följa det här. Och naturligtvis att inte aktivt bruka skogen kan man tycka blir bättre för den biologiska mångfalden. Men så är ju inte fallet enligt min syn.
Holmen är en ganska stor skogsägare också.
Ja, den är den fjärde största, 1,2 miljoner hektar. Det är väldigt stora arealer, men den mesta skogen ägs ju faktiskt av privata markägare, ungefär hälften.
Jag såg det. Ja, nästan hälften ägs av privata skogsägare. Och där är du en av dem?
Jag är en av dem. Det är en stor lycka att få sköta sin egen skog och göra det lite på mitt sätt utifrån forskningsrön. Och jag är själv väldigt intresserad av att hugga ut mera ekbackarna, beta dem med djur, öka lövandelen. Vi har många avsättningar även på min fastighet som jag tycker är helt riktiga vitmossar och många olika fina ställen som vi bevarar, men så gäller det också att bruka. Och markägare lider ju faktiskt av väldigt låga kassaflöden som markägare, och det glöms ofta bort i debatten att någon annan ska betala. Det är vår skog, men ingen annan tar ansvar för det. Som privat markägare måste man ta ansvar för skötsel. Man ska grusa vägar, man ska underhålla byggnader och hålla ordning på sina ställen, och det kostar pengar.
Och det är en del av dina sysslor nu?
Det är en del av min syssla, och jag tycker det är fantastiskt att få låna marken till kommande generationer, för det är ju så det fungerar.
Ja, det är ju det speciella med skog, eller hur? Det måste det ju vara. Jag menar, hur länge växer ett träd. Det handlar om ett människoliv.
Ja, det är ett människoliv, men samtidigt så gör man ju åtgärder hela tiden. Man planterar, man röjer fram sina planter och man gallrar, och man gallrar en gång till och så blir det slutavverkning då. Men det stora genombrottet kom ju på 90-talet med generell hänsyn. Det har ju blivit väldigt stor skillnad i skogarna sen min pappa drev gården, när vi sparar fler evighetsträd och lämnar ridåer kring surdrag och högstubbar och Ja, vi har lärt oss mycket. Jag tycker det är jätteroligt att se den utveckling som har varit. Mm.
Så din bild är att det blir bättre? Alltså att om man tittar 30-40 år bakåt i tiden så...
Ja, det tycker jag, och jag kommer ihåg från min tid i Holmen. Vi tittar på hur stora kalhyggena har varit och hur de minskar i storlek. Och det har varit en fråga i Norrland självklart, men även här nere. Jag tror det är bara 3-4 hektar nu, och det är faktiskt inte så stora ytor. Och sen så står det kvar träd eller skärmar på olika sätt. Och man kontrollerar, eftersom man är FSC, alltså miljömärkt, hur det ska se ut efteråt.
Och du var inne på det, alltså den stora diskussionen nu utifrån ett klimatpolitiskt perspektiv är då var gör skogen störst nytta för klimatet? Ur det perspektivet så handlar det mycket om den ska stå kvar och suga åt sig växthusgaser, eller om den ska brukas mer, och eftersom också de sågade trävarorna eller hus och möbler och annat man använder det till också fångar upp de här växthusgaserna.
Det är ju riktigt som du säger. Holmen odlarhus bildades under min tid där, och det säger ju att man bygger in koldioxid i byggnader. Det är fantastiskt fint. Men jag tror att det viktigaste är att ha ett aktivt skogsbruk, för att då ökar tillväxten och uppsugningen av koldioxid. Om skogen får stå obrukad så börjar den ju avge koldioxid istället. Och det här är fundamentet i hela resonemanget. Samtidigt som vi ska se till att den biologiska mångfalden är intakt. Mm.
Vad jag förstår så...
Eller öka.
Ja. Vad jag förstår så har det varit många diskussioner mellan Sverige som medlemsland i EU och EU-kommissionen om liksom skogspolitik. Och är det så att Sverige och Finland till exempel avviker från många andra medlemsländer i EU genom att vi har mycket skog och att skogen är en väldigt viktig råvara, exportvara?
Ja, och visst har det varit så under den senaste kommissionen, och det har också påverkat klimatet och polariserat debatten i Sverige, skulle jag vilja säga. Vi har ju väldigt speciella förutsättningar i den här boreala skogen, det vill säga tall- och granskog här uppe, och det har man inte i Frankrike och sydvart. Och det gör också att synen på skogen har varit fundamentalt olika i de stora EU-länderna kontra Sverige och Finland.
Mm. Vad jag förstår så förra veckan så var EU-kommissionens ordförande von der Leyen i Stockholm och träffade stora skogsbolag från Sverige och Finland.
Ja, jag har förstått att det blev ett väldigt bra möte, och man skapar genom dialogen större förståelse, betydelsen, den ekonomiska betydelsen och den sociala betydelsen i landsbygd där skogsindustrin föder mycket arbete, investeringar och så vidare. Och det bästa sättet faktiskt att se hur skogen mår, det är att sätta sitt flygplan och flyga över Sverige, så ser man ju hur mycket skog det är. Det är otroligt mycket skog, va? 70% av landets yta är skog.
Ja, det är helt otroligt. Det är inget man går och tänker på till vardags, att det är på det viset.
Nej, men sen är det ju också lite fint att man pratar om vår skog, men man måste vara varsam med det, därför att allemansrätten är ju fantastisk, tycker jag själv, som skogsägare. Även om någon snor min svamp någonstans så har de rätt till det, och det finner jag mig glatt i. Men just begreppet vår skog gör ju också att det finns många andra som gör anspråk på hur jag ska sköta min skog, och de är nog inte så insatta själva i de som har mycket tyckande i det. En del är ju självklart duktiga, men jag jobbar ju tillsammans med experter och utbildade människor. Både de som avverkar skogen, Peter som kör min skog i 25 år, han vet precis hur man ska göra, och de är certifierade, så det finns en stor kompetens, skulle jag säga.
Mm. Holmen är ju ett väldigt gammalt företag, bildades 1609.
Exakt.
Ja. Tror du det att, apropå liksom, skog och förvaltning av egendomar av samhällen, att det har någon betydelse att det är ett gammalt företag? Har du känt så när du har arbetat i Holmen?
Nej, jag har aldrig känt att det är gammalt. Däremot så är det en rolig historia. Men det är ju, det här är ju första dagen i resten av ditt liv, brukar jag alltid säga. Mm. Så det gäller ju att vårda det med framtiden. Och ser man ju det här med generell hänsyn och hur vi...
Vad menar du med generell hänsyn? Det var något som...
Ja, det är det här att man sparar mera träd vid avverkningar och tar mera hänsyn till... för att stärka den biologiska mångfalden. Men det gäller ju att titta framåt och inte bakåt. Däremot tror jag att ägarbilder är väldigt viktiga. Det som alla äger, äger ingen. Men i fallet Holmen så har vi en väldigt stark ägarbild som har väldigt starka band kring att vårda och underhålla, förbättra och förstärka saker. Och det finns ju i andra skogsbolag också. Mm. Men det är viktigt med bra ägare till såna här stora verksamheter.
Mm. En annan sak som du har ägnat ditt yrkesliv åt, jag tänkte vi skulle komma in lite mer på energin här.
Mm.
Och då ska vi också säga att Holmen som du nu har lämnat, där har 21 vattenkraftverk.
Exakt.
Och...
En del är delägda dock.
Ja, precis. Men ni har två helägda vindkraftparker också, uppe i Västerbotten, eller?
Precis. Vi har en utanför Hallstavik som står i Stockholms län. Och så har vi, eller Holmen har Blåbärsliden. Och sen en ny som kommer att uppföra sig här, Blisterliden. Men ungefär 50 vindkraftverk, och Holmen Energi producerar ungefär 2 terawattimmar elektrisk energi då.
Och hur mycket motsvarar det ungefär? Man brukar säga att det räcker till så många hundratusen.
Ja, det kan jag inte. Men produktion i Sverige är 160 terawattimmar. Mm. Så det blir inte jättemycket, men en viktig del.
Ja, det är väl mycket 260.
Mm.
Men jag har också försökt här mot slutet av ditt yrkesliv i Holmen och bygga vindkraftparker också här i Östergötland.
Ja, vi försökte ju det, och det är spännande att följa debatten och de känslor som kommer med vindkraft, och många lärdomar dras, tror jag, av både de som är mot vindkraft och de som är för vindkraft.
Mm. För här blev det ju en väldig diskussion, och det blev stopp på det från Norrköpings kommun och Finspångs kommun.
Ja.
Vindkraftparken skulle vara i båda kommunerna där.
Ja.
Och vad säger det? Alltså, de här tillståndsprocesserna, det är ju väldigt invecklat, och det ska prövas på en rad olika sätt, och det kan överklagas, och du har ett kommunalt veto. Alltså, kommunpolitikerna kan säga nej utan att behöva, och då blir det inget.
Ja. Min erfarenhet av det hela är ju att många projektörer har sett det mera teknokratiskt, liksom vad man kan fånga mest vind och bäst möjliga teknik, och att de skulle vara väldigt höga. Medan det egentligen handlar om människors känslor och kanske också hur man lägger fram de här projekten. Och min erfarenhet så här är ju att det har ju varit flera utredningar om kompensation till närboende. Man har pratat om sjunkande fastighetsvärden på närboende, vilket är sant, fast det sjunker inte så mycket som folk tror. Att det blir helt värdelöst, det stämmer inte alls. Men Liljegrens utredning pekar ju på det här, och det finns förslag som jag tycker borde sättas i lagtext så att man vet vad närboende får. En viktig princip tycker jag att de som känner sig så störda att de inte vill bo kvar ska bli utlösta med expropriationsregler, det vill säga marknadsvärde före ingreppet plus 25%, tycker jag är jättebra. Och sen att man får del av intäkterna beroende på hur nära man är. Det tycker jag är väldigt bra. Sen kom ju John Hassler, tror han hette, en annan utredning som föreslog att intäkterna skulle gå till kommunerna, vilket också är bra. En annan lärdom är nog att man ska inte bygga så stora parker i södra Sverige. Det blev för stort, och däremot så måste man ha respekt för höjden, för det är en sån effektivisering när man går från de här på Sköttaslätten på 100-150 meter, åtminstone en bit över 200 meter. Men man behöver ju inte bygga Eiffeltorn kanske, som sades i debatten.
Mm. Och när du säger att man inte ska bygga så mycket i södra Sverige, det beror på att det bor för mycket folk där, eller?
Ja, men jag tror om man får in de här reglerna, inte bara de här 40 decibel reglerna, utan så kommer man sökas till områden där det är lite längre till bostadshus. Rent tekniskt sett kan man ju 40 decibel kan ju i vissa fall vara upp ner till 800 meter. Man kanske ska ha större respektavstånd till närboende, vilket jag tycker man ska börja med. Men jag tror man ska gå in på en annan sak också. Debatten har ju varit väldigt mycket om med balans och såna här saker. Konsumenterna i Sverige har ju fått väldigt stora fördelar av att vindkraften har ökat så pass mycket som den har gjort genom lägre elpriser. Sen har det varit en debatt om markbygden 1 till exempel som gått i konkurs och så vidare. Men det beror ju på andra regler att man har sålt för mycket av produktionen och har tvungen att köpa tillbaka. Och det är inget problem för det allmänna, det är ett problem för banker och aktieägare. Det kommer ju lösa sig. Det är inget problem. Konsumenterna har fått lägre elpriser tack vare vindkraften.
Mm. Det som diskuteras mycket när det gäller de här olika kraftslagen, det är att det är skillnad mellan de så här väderberoende och de reglerbara. Och reglerbara är väl i huvudsak kärnkraft, det finns lite pumpkraft framförallt, och så vattenkraften.
Ja.
Vad tror du om de här olika kraftslagen? Kan Sverige bygga ut vattenkraften? Kan vi få ut mer effekt av vattenkraften?
Det har ju varit, vattendirektivet har ju gått i en annan riktning då, att den kanske skulle minska med 5-10%, är min gissning. Men det är inte där det sitter, utan självklart så ska vi ju förnya den kärnkraftspark som vi redan har, de 6 reaktorerna. Och nu pratar vi om Ringhals 5 och 6. Det finns en elinfrastruktur där med ledningar ut och så vidare. Tycker jag absolut man ska göra. Sen såg jag ju då att Vattenfall kom här. Det skulle vara mellan 90 och 112 öre i produktionskostnad. Det finns ett nytt kärnkraftverk i England som lär kosta 1 krona och 70 öre per kilowattimme. Men det är så en liten del av det allt när vi får den här balanskraften. Så att jag är absolut för att vi ska bygga ut kärnkraften. Men att bara tro att all ny kraft ska komma från kärnkraft är helt orealistiskt med de här produktionspriserna som gör. Utan vi ska bygga lite av varje, och det tycker jag man ser i regeringen, även om jag tycker rikspolitiken har velat lite de här frågorna och det har blivit en profilfråga för många partier. Mm. Att man bara ska köra kärnkraft. Det är inte realistiskt, det är för dyrt. Mm. Men det behövs.
Mm. Och just att det här reglerbara, alltså att du, människan själv slår av och på.
Mm.
Att det verkar ju vara så, känner jag som lekman, att en del i regeringens politik och förmodligen i riksdagens politik vad det lider, blir så att säga att de som producerar den här reglerbara baskraften, att de ska få, de måste få extra betalt på något sätt, eller?
Ja, men det, jag tror att det måste till på det sättet. Men man pratar om de här 400 miljarder i garantier och så vidare. Det behövs säkert någon form av garantier för att det ska bli av, annars kärnkraften kommer inte byggas på marknadsvillkor. Utan jag är helt för att man ska göra det. Men det kanske bara handlar om 10-20% av elproduktionen som ska göras där. 30 kanske. Mm. Men det slår inte så hårt på snittpriserna. Mm. Man ska veta det att landbaserad vindkraft idag producerar till strax under 40 öre. Och havsbaserade beroende på anslutningsavgifter 50 öre, 60 öre kanske, men då är kärnkraften en krona. Då förstår man att det måste till lite av varje.
Mm. Och att jag menar, det som har växt de sista 20 åren är ju framförallt vindkraft, och nu kommer väl solkraft också, eller?
Ja, det är ju jättespännande. Men det finns ju en del i den här kritiken då, att eftersom de momentant producerar så väldigt, väldigt mycket. Ja. När solen skiner eller blåser mycket så måste man dimensionera ledningar och sådär för det. Men jag tror man får bäska med det där och se till att det funkar.
Mm.
Och faktum är ju att nu är ju vindkraften uppe i 20%. Elsystemet har ju faktiskt inte brakat ihop.
Mm.
Och i 13-helgen var det jättekallt och jag följer kontrollrummet på Svenska Kraftnät som jag tycker alla ska göra. Och den dagen så importerar alla nordiska länder kraft. Mm. Och då kan man ju säga, ja men den där ledningarna till Tyskland är ju inget bra för då kan ju inte vi ha låga elpriser i Sverige som en del säger. Men den dagen var det ganska bra för då fick vi köpa kraft av tyskar och polacker. Ja, det var ju kolkraft självklart. Men det handlar ju bara om någon vecka per år kanske. Och å andra sidan så exporterar vi 17 terawattimmar fossilfri el till tyskarna där. Så att nettot av de utsläppen är ju fantastiskt bra för globalt eller åtminstone för Europa. Va?
Mm. Det handlar om, när jag lyssnar på dig och du har ju arbetat med det här väldigt länge och väldigt nära och väldigt praktiskt också. Det är liksom att det handlar om att bygga ett bättre system så att du kan liksom få ut mesta möjliga effekt av de här olika kraftslagen.
Mm. Och det här är ju världens svåraste pedagogiska fråga att dels först prata om effekt, momentana tillförseln och energi. Man pratar ofta energi för det förstår vi för det står på våran elräkning, vanliga människor som du och jag. Men det kom ju väldigt mycket nytt i detta och inte bara den här balanskraften med stora generatorer som är viktiga för elöverföring och så vidare, så kommer ju det som kallas för stödtjänster. Det är batterier, det kan vara som är ju blixtsnabba, det finns andra saker för att stötta balansen i systemet, de här 50 hertzen. Det finns alla elbilar håller ju, om man kan sätta in dem i systemet, och självklart så kanske om utbyggnaden av kärnkraften dröjer så är jag inte, skulle inte bli förvånad över att vi sätter upp fler och fler gasturbiner som kan startas väldigt snabbt. Mm. Och de kan ju drivas av bioenergi också naturligtvis.
Mm. Det pågår ju väldigt många stora projekt. En del är ännu bara i sin linda. En del har fabrikerna klara, tänker på Northvolt till exempel, men också LKAB och det gröna stålet, så att man ska kunna tillverka ett fossilfritt stål och så vidare. Det är mycket hype runt de här och en växande kritik också. Liksom, blir det någon leverans där eller är det mer utopier och politiska luftslott? Vad säger du?
Ja, men alla har ju använt det här Green Steel att vi så att det har blivit lite luftslottar hela. Jag är ju lekman, jag kanske inte förstår allting. Men min känsla är väl att det har byggt på att man har inlåst elenergi med mycket vindkraft och vattenkraft uppe i Norrland och bygger på låga elpriser där uppe. Och samtidigt kan jag tycka att den går i otakt eftersom det tar så lång tid med att bygga ut både vindkraft men framförallt kärnkraften i syd. Så att de stora förlorarna blir ju syd, det vill säga elområde 3 och 4 som alla känner till nu för tiden, söder om Gävle i princip. Så det går inte riktigt den takten som man ska göra. Och jag lyssnade på Anna Borg på Vattenfall 30 minuter häromdagen och slutsatsen av det för min del blev ju ändå att det är mycket utredningar som görs och både vad gäller havsbaserad vindkraft och kärnkraft och att det tar väldigt lång tid. Så att det känns som att det är väldigt lite verkstad i det politiska systemet.
Mm. Jag var för ett halvår sedan kanske på ett seminarium som den statliga myndigheten som ska ta hand om kärnkraften.
Mm.
Alltså tillståndsprocesserna och så vidare. Va? Och det var otroligt intressant och knökfullt med människor.
Ja.
Alltså från mängder av företag. Man märker intresset och generaldirektören sa så här många har vi inte varit på, jag vet inte, 40 år. Men han sa också det att vi har inte hållit på med det här. Alltså med tillstånd och byggt det här på 40 år.
Mm.
Under en tid var det nästan förbjudet att tänka på det. Alltså.
Mm.
Så det är, man har ju en uppförsbacke.
Mm. Absolut. Jag fick faktiskt förmånen att tillsammans med min chef då, Henrik Sjölund, jobba i balanskommissionen. Googla på den, ni som lyssnar på det här. För där finns mycket kring tillståndsfrågor, både vad gäller skog men framförallt energi. Ja, även gruvor. Och det blir ett problem. Va? Vi är demokratiska och noggrannare och ska göra utredningar. Och det är viktigt, man får inte slarva med det. Men samtidigt så kanske ibland det tar alldeles för lång tid för att få igenom de här viktiga nationella intressena som är så svåra för oss konsumenter. Därför att de besluten vi fattar idag, nu ska vi bygga ett nytt kärnkraftverk, ja, det tar 10 år säger vi. Men om man inte fattar ett beslut idag, då händer ju ingenting. Därför att elsystemet fortsätter att funka. Men om 10 år vet vi inte vad som händer. Man måste ligga på förhand med de här sakerna. Och det är politikens uppgift att välja, det har vi sagt många gånger, välja att göra de här grejerna, och några kommer alltid bli lite missnöjda, men det är som att dra fram en motorväg, en järnväg eller lägga mer pengar på försvaret eller något annat. Det blir alltid någon som blir lite missnöjd, men det får man ta.
Kloka ord från Nils Ringborg. Det är väl så att missnöje är en del av livet. Det handlar bara om att försöka fördela det någorlunda rättvist.
Ja, men det är jätteviktigt att återkomma till den här processen i Norrköping. Jag har stor förståelse för några av de gårdsägarna som var nära vårt projekt där uppe, och jag besökte dem ofta. Man förstår det, men samtidigt så måste man försöka kompensera de här människorna och förstå dem att det är nationellt intresse. Sen tror jag också att vi ska vara medvetna om att det kommer en annan generation. Du och jag sitter ju här och har gjort lite grejer i livet, men det är ju faktiskt ungdomarna som ska leva i det här framöver. Och ofta är det ju vi som har lite mer tid över som tycker saker och är lite halvpensionärer och tycker att det ska vara som förr, va? Men förändring är bra. Men med mitt tillägg, förändring är bra så länge det inte drabbar mig själv. Men vi måste lyfta oss själva i håret.
Stort tack Nils Ringborg för att du vill vara med i Vidarmöter.
Tack, det är alltid roligt att prata med dig, Vidar.
Detsamma.